Hallå, god fortsättning, en oförskämt sen sådan. Bartek heter jag, du lyssnar på Kompilator. Och det här är avsnitt 100, första tresiffriga avsnittet. Jag har preppat ett soloavsnitt i säkert 2 månader och inte riktigt kommit till skott. Och jag har våndats över detta. Men så nämnde jag det till min kompis Anders, som ni känner igen från denna podcast och från Modermodemet. Och han kom på den briljanta idén, men ska vi inte köra en reverse interview? Och det tyckte jag lät jätteroligt. Så här är vi nu. Hej Anders!
Hej!
Tack för idén och att du ställer upp på det här. Du anar inte vilken last lyftes från mina skuldror.
Det kommer en faktura sen, så det är ingen fara.
Egenföretagare ut i fingerspetsarna.
Nej, men jag tyckte det var... Det brukar ju alltid, förr eller senare kör ju alla podcaster någon sån här omvänd intervjugrej. Så tyckte det kanske var dags. Och om man lyssnat på dig i 100 avsnitt så det måste ju finnas något intresse av att höra lite om mannen bakom mikrofonen. Så att det blir nog ganska bra.
Jag hoppas det. Jag kommer F5a Analytics när det här släpps.
Såklart.
Ja, men med det så lämnar jag över spakarna till dig.
Tack. Jag har en bunt frågor själv. Jag har också bett lite folk om frågor för att få lite inspiration. Vi får se hur många vi hinner. Jag har ju för många för att hinna. Liksom. Så jag, någon typ av moderering blir det. Men mitt fokus idag är att ställa frågor. Så jag ska vara ovanligt tyst. Jag hoppas jag lyckas med detta. Vi börjar direkt. Varför startade du Kompilator?
Det finns ett jättelätt svar på det, och det var för att jag ville köpa en mikrofon. Vill du höra mer? Så här var det. Jag hade precis startat mitt bolag. Och när man har ett bolag så kan man köpa saker på bolaget. Men man måste ha en giltig anledning för att inte Skatteverket ska komma knackandes. Och då tänkte jag, men om jag köper en mikrofon så måste jag göra något med den. Men om jag startar en podcast så kan jag säga att jag gör reklam för mitt företag. Och på den vägen vart det. Jag gick all in på utrustningen som jag skalat tillbaka väldigt mycket. I början så åkte jag ut till gästerna. Första 10 avsnitten så hade jag liksom en portabel studio som jag åkte och satte mig hos folk. Men det blev extremt tidskrävande. Även om det var roligt att träffa folk på riktigt. Så efter 10 avsnitt någonting så fick jag börja köra remote intervjuer istället. Och sen har det rullat på med det.
Det är ett tecken i tiden att man behövde motivera att inköpa mikrofon till sitt IT-företag. Så är det inte längre. Känner jag i alla fall att det nog är lite mer... Alla är remote. Men tack för svaret. Jag ska inte babbla för mycket själv som sagt. Vi går vidare direkt istället. Från starten till slutet. Vad händer med Kompilator 101 och framåt?
Ja, Kompilator har utvecklats en del. Det har bytt format. Jag har inte riktigt varit säker på vad jag vill få ut av att hålla en podcast. För det är ändå en del jobb med att göra en podcast. Jag skulle säga att ett avsnitt tar 5-7 timmar att producera allt som allt. Så det är en investering. Samtidigt så har det varit väldigt roligt. Någonstans i mitten, det började som en vecko, ett avsnitt varje vecka. Och jag höll på att gå in i väggen efter 5 avsnitt, så det slutade jag med ganska omgående. Sen var det ganska länge ett avsnitt i månaden. Sen tog jag en paus och sen kom tillbaks som ett avsnitt varannan vecka. Och nu har det landat på lite som säsonger, 10 avsnitt på hösten och 10 på våren. Och det känns ganska lagom takt. Det hinner man med. Så planen är att köra en sån här säsong i stöten. Så länge det känns roligt och så länge folk lyssnar. 100, avsnitt 101 är inspelat, kommer nästa vecka. Och jag har säkert 5 avsnitt till inbokade. Så det rullar på. Men man har börjat få lite rutin på det hela. Efter 100 avsnitt.
Bra att höra. Vi byter helt växel här och frågar från Erik Hedberg. Vad är du mest stolt över? Och redaktören lägger till, det får inte vara dina barn eller din familj eller liknande.
Nu blev det en tolkningsfråga. Menar han med podcasten eller överlag?
Det är fritt.
Det är fritt. Oh, gud vad svårt. Det blir som en arbetsintervju det här. Vad är jag mest stolt över? Nej, men det är i podcastsammanhang är det nog ändå att jag har kommit till avsnitt 100. För jag är inte en person som är duktig på att hålla igång grejer. Jag är väldigt transaktionell, in and out. Gör ett projekt och sen går vidare. Så det här är, jag tror inte det finns någonting som jag har hållit på med så länge som den här podcasten, lika konsekvent. Så jag är faktiskt ganska stolt över att jag har tagit mig ur min komfortzon.
Bra svar. Då tack. Fortsätter jag faktiskt på det ämnet från Adam Sandheim här. Hur långa cykler går dina intressen i? På tal om just detta.
Oh, bra uppföljningsfråga. De är korta och intensiva. All in i 3 månader. Och sen 9 av 10 fisslar ut och jag återvänder aldrig. 1 av 10 blir ett livslångt intresse. Sen har jag börjat återkomma till grejer, typ som ölbryggning. Det gjorde jag inte alls på med typ hela småbarnsperioden. Men nu när man plötsligt har tid och pengar igen så kan man återvända till saker. Det är faktiskt ganska nice. Man behöver inte vara svartvitt. Man kan starta saker, man kan sluta saker, man kan återuppta dem också. Det är helt okej.
Okay. Jag känner igen mig mycket i detta. Vi är rätt lika tror jag. 100% och sen slänga bort eller fortsätta för alltid. Mm. Då har jag en fråga från Kristoffer Grönlund. Jag vill ha en Bartek uses this. Hårdvara, mjukvara, editor, favoritspråk, tangentbord, chinos. Jag använder Bartek.
100% Lenovo sen 8 år tillbaka. ThinkPad hela vägen. Just nu kör jag på en P14S som är sweet spoten pengamässigt för ThinkPads. För man kan alltid köpa den utgående generationen. Just nu har jag generation 4 AMD som man kan köpa för ungefär 12 000 inkmoms precis innan de lanserar nya. Och så bara uppgraderar man varannat år. Vilket är en tredjedel av vad en MacBook kostar. Och den är helt okej. Det är mycket av mina grejer som är helt okej. Jag har en ganska rimlig tröskel för vad jag tycker är okej. Och det behöver inte bli mycket bättre än så. Tangentbord, mus. Tangentbord Microsoft Sculpt som inte tillverkas längre. Eller de har sålt designen till något annat företag, men de gör inte svenska varianten. Så jag har köpt på mig 3 stycken som ligger liksom i reserv. Och nackdelen med de här är att de har en dongel och dongeln är fabriksmatchad. Och tar man bort dongeln, då är det bara att slänga tangentbordet för det går inte att beställa en ny dongel. Mus just nu är en Logitech MX Master 3. Jag har försökt sådana här vertikala. Jag har försökt med en trackball. Jag har försökt med den inbyggda scoutmusen. Men MX Master, den gör precis allt det jag vill att den ska göra. Det enda jag skulle vilja prova är... jag är ett jättestort fan av Lenovos röda plupp. Vad den heter?
Trackpoint kanske?
Trackpoint, precis. Lenovo Trackpoint. Det är det absolut bästa pekardonet, tycker jag. För att den ligger precis där man har händerna ändå. Och jag har använt den jättelänge. Så jag har vant mig vid den. Om jag kunde få en sån på mitt skalpt tangentbord skulle jag vara en lycklig man. Men det går inte. Jag har handledsproblem så jag måste ha ett välvt tangentbord. Så det går inte att köpa ett, för det finns Lenovo tangentbord standalone med trackpoint. Men de funkar inte för de är inte välvda. Vad har vi mer?
Editor.
Visual Studio mest, men jag har börjat använda Rider. Jag tycker den är nice, jag tycker den är rappare än Visual Studio. The jury's out om vilken som jag kommer fortsätta använda. Jag är på jakt efter en bra texteditor. Jag skulle vilja ha Obsidian, fast inte i Electron, utan native Obsidian skulle jag vilja ha. Jag har testat Sublime, det är något som inte klickar där. Vad finns det mer för editorer? Paint.net vill jag hypa. Det är absolut bästa bildredigeringsprogrammet. Det gör typ 99% av alla grejer man vill. Det startar jättesnabbt. Och är det gratis.
Finns det några Logitech-kinos? Eller förlåt, Lenovo-kinos.
Lenovo-kinos. Alla kinos är Lenovo-kinos. Men som de flesta hemmajobbare så blir det mest mjukisbyxor. Och då är det... vad de heter? Randy by Frank Dandy för 199 kronor på Stadium Outlet. Perfekt att köpa tre par i stöten.
Har de också en sån här fabriksparadongel som man måste använda för att... Nej. Okej, vi går vidare. Det är en oändligt lång fråga den där. Men det var många bra svar. De flesta ganska väntade skulle jag säga. Vilket känns skönt och tryggt tycker jag. På tal om det, Kristoffer frågar ju också om språk och du är ju en .NET C-sharp person. Men Adam Sernheim frågar, om du inte var det, vad hade du suttit med för stack idag? Och det får inte vara Java.
vad har jag kört som jag har tyckt var nice? Jag gillar ju Python. Jag skulle inte vilja jobba med Python, men det är jättenice att bara slänga ihop någon liten grej. Vilken bra fråga. Jag är nyfiken på Ruby on Rails. Det är lite ick-faktor med Ruby on Rails PGA DHH. Men det verkar... Jag gillar filosofin där. Men. Jag höll på att glömma. Laravel. Det är många som jag följer. Podcastare som använder Laravel. Och det verkar vara jättenice och lätt att vara produktiv i. Om jag hade 6 extra timmar per dygn så skulle jag lätt sätta mig och lära mig Laravel och testa hur det känns att koda i det. Eller om Microsoft totalt milkshake-dackar under de närmsta 4 åren, vilket inte är omöjligt, så har jag Laravel som ligger där och hägrar.
Ja, men det är många mysiga val där. Härligt. Ändå den här typen av lite mer helhetslösningar, lite som .NET också är. Liksom, att det inte är, du skulle inte hacka din egen webbserver i Go imorgon. Liksom, och du inte,
nej, jag är alldeles för lat och för bekväm. Jag vill komma till de roliga bitarna. Och vissa tycker att lågnivåsbitarna är roliga, men jag tycker att de roliga bitarna är att ta färdiga legoklossar och bygga ett slott snarare än att börja formgjuta plast.
Jag fortsätter med en fråga som följer an lite detta från Fredrik Björnman. Hur jobbkodar Bartek? Hur debuggar han? Är han en ticket skördetröska eller är han mer av en finputsande optimerare?
Är nog mer en skördetröska. Senaste åren så har jag varit mycket i stora organisationer och det är ett jobb i sig att verka i sådana organisationer. Det är långa sträckor mellan att man skriver kod. Det ska utredas vad man ska skriva för kod, hur man ska skriva den, vem som säger om det är bra eller dåligt. Och ett lifehack till er som jobbar i sådana organisationer är att man kan bara göra grejer och sen visa en person, är det här rätt? Och då säger de ja eller nej. Istället för att försöka vänta på tillstånd. Vad det heter, easier to beg forgiveness than ask for permission. Det funkar utmärkt i sådana. Med det sagt så sitter jag väldigt mycket och läser loggar. Känns det som senaste halvåret. Läsa loggar, felsöka, göra en punktinsats på någon kodrad här och var. Har varit mitt arbetsliv senaste tiden.
Ja. Har jag en fråga, lite annat tempo, från Per Johansson, känd från Nansen. Fetaste fuck-up på jobbet som du får prata om då?
Det finns ett svenskt företag. Jag har massor med fuck-ups. Jag vet inte vilket som var störst, men mest kostsamma var nog ett stort svenskt vitvarubolag som hade en e-handel som jag råkade deploya fel till 8 webbserver. Och den låg säkert nere i en halvtimme innan jag fick ordning och reda på det. Det var så där. Det var svettigt. Men mitt fuck-upet som jag känner mest med själv är när jag satt på De Laval och var... Jag hade en väldigt diffus roll. Jag skulle egentligen vara Scrum Master, men det funkade inte riktigt. Så då blev jag någon slags DevOps-snubbe och så blev jag Jira babysitter. För de hade en lokal installation av Jira. Som ingen liksom den driftades på någons laptop under ett skrivbord någonstans på kontoret. Så den försökte jag få lite fason på. Och den driftades på Linux och jag är absolut ingen Linux-kille. Men jag kan läsa tutorials och så läste jag en tutorial för att vi skulle... det var någonting, vi skulle byta IP-adress på den servern och så skulle man... köra, det finns ett kommando som heter typ ifconfig eth 0 app. Ja, man kan stänga av och sätta på nätverkskortet. Och då ska man chaina dem där med och så att de liksom exekveras i samma transaktion, eller vad man ska säga. Men det tyckte jag var lite läskigt, så då tänkte jag, om jag kör jag stänger ner nätverkskortet först och kollar så att det gick igenom och sen så sätter jag på nätverkskortet igen. Och så stängde jag ner nätverkskortet och min SSH-klient kopplade ifrån. Och så var jag tvungen att ringa någon tjomme i Tyskland som fick starta om burken.
Vilken klassiker!
Ja. Och det var nästan mer stressigt än de sänkta webbserverna. För då kom det 150 pers fysiskt till mig och sa, vad händer med giran?
Ja, sänka giran, det är det värsta man kan göra. Det funkar inte ett företag. Erik Hedberg ställer en jättebra fråga. Vilka frågor grubblade du på som 20-åring som du liksom har svar på idag?
En fråga som jag grubblar på fortfarande är vad jag ska bli när jag blir vuxen. Jag har lite bättre uppfattning om vad jag ska bli när jag blir vuxen, men det är fortfarande sådär. Som 20-åring, vad fan grubblar man på då?
Du får passa, det är okej.
Ja, jag får passa, jag har inget riktigt bra svar. Tyvärr, ledsen Erik.
Om vi omformulerar den till, vad skulle du säga till 20-åriga Bartek?
Ansträng dig inte så jävla mycket, det blir bra ändå.
Underbart. På tal om 20-åriga Bartek så tar jag Per Johanssons fråga som är, vad är egentligen Barteks origin story? Fritolkning.
Min origin story är jag föddes i Polen i början av 80-talet och kom till Sverige 85. Uppväxt i Stockholm. Södra Stockholm, Skogås, 147 represent. Ganska tidigt så fick vi hem en dator. Min pappa jobbade på förr i tiden när folk faktiskt läste tidningar, så fanns det ganska mycket såna här företag som delade ut närreklam, som det hette. Allt är digitalt nu, men då, ja, det liksom trycktes reklamblad varje vecka och de behövde någon som kunde designa dem där. Och min pappa hade läst cybernetik, som det hette i Polen på 70-talet. Vilket, när jag tittar på, han läste typ exakt samma kurser som jag läste på civilingenjördata. Fast med en 70-tals twist. Men de sa, ja, men du kan det här med data, så du får designa den. Så han fick hem en dator och det var väl min första kontakt. Och min stora kärlek till skrivare föddes då. För han fick även med sig hem en HP Laserjet. Och det var helt magiskt att man kunde rita någonting på skärmen och så tryckte man på en knapp och så poppade ut ett papper med det som man precis hade ritat. Så det var mitt första möte med datorer. Och sen så upptäckte man att man kunde spela spel på dem. Och någonstans i mitten av 90-talet så hade vi en bekant som jobbade med Visual Basic och han langade 45 disketter med Visual Basic 3. Och det var en helt ny värld som öppnades. Förut så kunde man rita saker i datorn och få ut dem på papper, men nu kunde man rita dem på skärmen och trycka på play och så var det ett program som gjorde det som man hade ritat. Det var helt otroligt. Jag tror fortfarande inte jag varit lika produktiv i mitt arbetsliv som jag var med Visual Basic 3. Sen var det en annan bekant som jobbade med Pascal. Och han langade Turbo Pascal 7 på 3 disketter. Det var väldigt kompakt och fint. Och där någonstans upptäckte jag även demoscenen. Så jag skulle koda coola demoeffekter och upptäckte Fast Tracker och skulle göra cool musik och försökte sätta ihop en demogrupp, men alla mina jämnåriga var sportnördar, så de ville bara spela fotboll och handboll, så jag hade svårt att hitta någon att göra det med. Sen så fortsatte det med försökte på lite C++. Sen kom jag in på KTH, då var det Java för hela biten. Och så behövde jag skulle ta min examen, men så visade det sig att en kurs som jag hade läst fick jag inte tillgodoräkna mig till examen, så jag var tvungen att läsa in en extra kurs. Och då hittade jag C-sharp programmering på Kista på KTH i Kista. Och det är väl där den 4-poängskursen är typ grunden till hela min karriär senaste 20 åren. Så på den vägen vart det.
Det var ett rejält svar. Vad bra. Nu har vi ett par minuter kvar. Jag har minst 5 frågor att ställa. Så nu får det inte vara lika rejäla svar. Per Johansson frågar, om du valt en annan yrkesbana, vilken?
Bilmekaniker eller rörmokare?
Säger du det?
Eller, så här, med det som jag vet nu. Det skulle jag ha sagt till 20-åringen. Du kanske ska bli rörmokare istället.
Bra crossover-svar. Fredrik Björman frågar, hur funkar ditt tillbakadragande från sociala medier? Och vad har du fyllt upp utrymmet med istället?
Det går bra. Jag känner verkligen av abstinensen. Jag doomscrollar fortfarande Hacker News, även om jag försöker inte göra det. Alltså saker som man inte behöver logga in på som går att doomscrolla. Jag försöker ersätta Hacker News med Lobsters som är mycket mer gamla gubbar. Så det är inte alls lika hetska diskussioner. Jag har en gruppchatt som jag är med i som fyller ganska mycket av mitt sociala online-behov. Jag har börjat ha tråkigt igen. För jag har plockat bort jättemycket podcast också. Jag har kanske 7 podcaster kvar som jag följer. Och jag har provat att inte ta med mig hörlurar till ställen och bara spacea ut och ha det tråkigt och låta tankarna vandra, och det är jättesvårt, men efter ett par minuter så är det faktiskt ganska nice. Jag rekommenderar alla att testa det.
Det låter underbart. Mina hörlurar gick sönder igår, så jag kanske inte köper några nya. En fråga från mig. Hur känner du inför tanken på att dina barn eventuellt skulle arbeta med programmering eller liknande i framtiden?
Om de får glädje utav det så absolut, kör bara. Frank, min äldsta, han tycker om programmering. Han håller på med Godot nu och han har the knack. Det klickar för honom. Min yngre Folke, han har provat lite Scratch och han fattar vad det går ut på, men han vill mest göra typ surrealistiska filmer med Scratch snarare än att liksom programmera någonting. Det är jättesvårt att säga om hur utvecklingen kommer att se ut när de blir vuxna, men det jag vill skicka med dem i så fall är att de måste skaffa sig intressen som inte är att sitta framför datorn för att komplettera. Om de ska jobba med att sitta framför datorn så måste de ha andra intressen som väger upp det.
Näst sista frågan. En riktigt tungviktig fråga från Stina Grannas. Ångrar du något?
Om jag gör 100 saker varje dag. Men jag har blivit snällare mot mig själv med åren och insett att det är okej att ångra, men man ska inte grubbla på saker. Det är bara att göra om och göra rätt.
Bra svar tycker jag. Och sista finalfrågan från Adam. Vem dödade Laura Palmer?
Ja, i vanliga fall så vill jag inte spoila saker, men den som dödade Laura Palmer var...
Väldigt spännande. Du, tack för att du svarade så utförligt och så genuint på frågorna. Hoppas att dina lyssnare tycker det också, men det tror jag nog.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid och hjälpte mig ur min mentala deadlock. Det underlättade väldigt mycket. Jag uppskattar det verkligen.
Ingen fara.
Tack så mycket för den här gången. Om ni vill höra mer av Anders så kan ni lyssna på andra podden. Jag och Anders och Patrik Svensson har ihop som heter Modemet. Som kommer ut lite mer regelbundet än kompilator. Så är det. Tack för de här 100 avsnitten och förhoppningsvis 100 till. Vi hörs!